engagemanget i samhällsfrågor, att man diskuterar samhällsfrågor, ökar. Förtroendet för riksdag och regioner och fullmäktige, den parlamentariska delen av demokratin, minskar. Och allt färre vänder sig till politiska partier. Och i det här glappet så frodas ju allt möjligt på temat politik är skit. Och där frodas ju vaccinmotstånd och sekteristiska rörelser och fascistiska rörelser och allt möjligt. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi funderar och diskuterar över hur vi kan minska det här glappet och hur vi kan vitalisera demokratin. Och då tror jag att alla partier måste också rannsaka sig, alltså ställa sig frågan hur kommer det sig att så väldigt få söker sig till de politiska partierna.
Jag har nu efter cirka 25 avsnitt hunnit träffa kända, mindre kända, kunniga och mindre kunniga personer med någon form av koppling till svensk skola. Oberoende av dina politiska åsikter kan ingen förneka den påverkan dagens gäst haft på svensk politik. Hon heter Gudrun Schyman, hon har ett imponerande CV och är bland annat socionom, politiker och opinionsbildare. Jag vill ge ett major shoutout till Hotell Svea i Simrishamn som gjorde det möjligt att spela in dagens avsnitt. Temat för dagens avsnitt är feminism. Du lyssnar på podden Pedagogik och ledarskap och mitt namn är Hedi Mobaras. Gudrun Schyman, välkommen till min podd. Jag har intervjuat, under 2 år som jag har hållit på nu så har jag intervjuat kända personer, mindre kända personer, kunniga och okunniga personer enligt mig. Men jag har aldrig intervjuat en legend. För du, sen jag varit liten så har ju du varit med i matchen kan man ju säga, den politiska gamet. Och det är en ära att du ville vara med här idag. Och det ska bli så himla intressant att diskutera de här olika ämnena med dig idag.
Tack för det.
För de få personer som inte vet vem du är, så är du socionom i grunden. Du är politiker och opinionsbildare kan man ju säga nu för tiden. Du har ett väldigt imponerande CV. Du var riksdagsledamot för Vänsterpartiet 88-2006. Du var partiledare för Vänsterpartiet 93-2003. Och sen är du grundare och partiledare för Feministiskt initiativ. Och då var det 2005-2011 och sen var det 2013-2019. Och samtalet spelas in i din hemstad Simrishamn idag.
Ja. Och här är jag kommunpolitiker.
Så är det. Det läste jag faktiskt igår, att du fortfarande är aktiv. Jag trodde du bara jobbade med opinionsbildning.
Jag är väldigt aktiv. Alltså, Simrishamns kommun var den första kommun som Feministiskt initiativ kom in i parlamentet, det lokala parlamentet, kommunfullmäktige. Och det gjorde vi redan år 2010. Så vi var först i landet med att komma in och vi var inget litet parti, utan här är vi ett
tredje största.
Mellan. Ja, vi var tredje största i en period. Nu ligger vi på fjärde plats, men vi har 9,5% stöd här. Och jag är ordförande i den lokala föreningen och jag är gruppledare för vår fullmäktige grupp. Vi har ju ledamöter som sitter i fullmäktige åt alla styrelser och nämnder. Och själv sitter jag också i kommunledningen. Så det är jättemycket.
Minst sagt aktivt.
Att göra. Oh, det är ju mycket som helst faktiskt. Men som kommunpolitiker så är man ju fritidspolitiker. Det är ju, man får ersättning för sammanträden, men det är ju ett jobb. Det är ju det är ett uppdrag som kan ta hur mycket tid som helst. Men det är väldigt roligt. Och jag började här en gång med partipolitiskt arbete i Simrishamn 1977. Så blev jag invald i kommunfullmäktige i Simrishamn för Vänsterpartiet. Och satt där i nästan 10 år innan jag flyttade härifrån till Stockholm. Och sen var jag ju borta i 10 år lite drygt och sen kom jag tillbaka och så trädde jag in i samma sal igen, men då som Feministiskt initiativ.
Just det. Och nu när vi ändå Mycket fokuset kommer ju vara mycket på feministiskt initiativ idag. Du har ju som sagt ett långt... Jag hade jättegärna velat prata om 90-talets politik med dig och vad som händer. Det är väldigt intressanta år. Men jag tycker vi tittar lite på just feministiskt initiativ. Jag hade en diskussion med min kollega vars fru hade röstat för feministiskt initiativ för riksdagen senaste valet. Det gick ju inte lika bra som det gjorde i Simrishamn här. Ni kom inte in i riksdagen. Och när vi sitter och pratar så märker jag, och han sa det tydligt, att hon känner att hennes röst inte betyder någonting, att det blev en förlorad röst. Och jag tänker, vad är din kommentar till personer som röstade för er för riksdagen, men ni kom inte in hela vägen? Vad tänker du där?
Nej, men det är ju många som resonerar som så att nej, men även om jag tycker feministiska initiativ är jättebra, de har jättebra politik och så, så lär de ju inte komma in i riksdagen och då blir det en bortkastad röst. Och då brukar jag säga att det finns inga bortkastade röster. Den enda rösten som är bortkastad är ju om man inte lägger den överhuvudtaget. För att det betyder ändå någonting för partier som ställer upp, även om man får 0,9 eller om man får 1,5. Om man får 1,5 så får man valsedlar utdelade. Får man 2,5 så får man ett visst partistöd och så vidare. Och det betyder ju någonting för alla som arbetar. Alla som är volontärer i den här organisationen. Att det finns ett stöd så att man orkar fortsätta, helt enkelt. Och vi vet ju att sådana här frågor som har med den patriarkala maktordningen att göra, som vi ändå lever i, det tar tid. Och jag brukar säga ibland, så jag brukar jämföra med rösträttskampen, kvinnors kamp för att få rösträtt. Det är ju i år dessutom 100 år sedan. Man, tänk om de hade sagt efter 15 år sådär att nej, vi lägger ner det här, det tar för lång tid, liksom. Det går inte. Så, då hade vi ju inte varit där vi är idag. Så att jag tycker ju att just valen till riksdagen eller regionen eller fullmäktige ska präglas av det jag skulle vilja se. Istället för att ta någonting som är mindre bra men som kanske räknas på ett annat sätt. Det har ju blivit väldigt mycket taktiserande, det här med röstning. Att man röstar mot någonting. Jag ska lägga min röst så att jag hindrar Sverigedemokraterna att få inflytande. Eller att jag hindrar en borgerlig regering. Eller att jag hindrar en socialdemokratisk regering. Man röstar mot istället för att man röstar för någonting som jag skulle vilja se förverkligat. Och det skulle jag ju önska, att det var mer det synsättet som styrde.
Tyvärr ser ju det inte ljust ut där. För spelplanen, det känns som att det hela tiden förändras och förvirringen är ju total kring vad man ska rösta för. Om du skulle blicka framåt nu, där du pratar om att man ska börja rösta för någonting, hur ser utsikterna ut där? Om jag får bara säga, jag tror att vi kommer fortsätta just att man röstar emot saker och ting i högre utsträckning.
Det är stor risk för det, och jag tycker också att vi just nu har ett stort problem. Och det är att undersökningar visar, det som de gör på universitetet i Göteborg, som undersökningarna visar ju att engagemanget i samhällsfrågor, att man diskuterar samhällsfrågor, ökar. Förtroendet för riksdag och regioner och fullmäktige, den parlamentariska delen av demokratin, minskar. Och allt färre vänder sig till politiska partier. Och i det här glappet så frodas ju allt möjligt på temat politik är skit. Och där frodas ju vaccinmotstånd och sekteristiska rörelser och fascistiska rörelser och allt möjligt. Och därför tycker jag att det är väldigt viktigt att vi funderar och diskuterar över hur vi kan minska det här glappet och hur vi kan vitalisera demokratin. Och då tror jag att alla partier måste också rannsaka sig, alltså ställa sig frågan, hur kommer det sig att så väldigt få söker sig till de politiska partierna? Och ett skäl är ju det här att man uppfattar det som spel. Och man vill inte hålla på med det. Man vill få någonting gjort. Och jag tror att inför kommande val 2022 så tror jag till exempel att det måste finnas ett väldigt tydligt alternativ som bestämt säger att nu kommer vi att prioritera klimatpolitiken.
Och du kallar ju det klimatinitiativet. Vi kommer komma till det lite senare, för jag tycker det är intressant i de senare debatterna att du har lyft de här tankarna. Jag skulle vilja prata om begreppet feminism. Lite som ett varumärke. Enligt mig går det igenom en kris just nu. För jag tittar tillbaka när jag var ung. Feminism tyder att män och kvinnor är lika värda. Och de ska betraktas så, det ska genomsyra hela samhället. När jag frågar mina elever i högstadiet just nu, eller ungdomar, så här, vad är feminism för dig? Och väldigt ofta svarar de, det är manshat. Så det är kvinnor som hatar män. Så det för mig, det är ju en kris, för det här är framtida generationer. Och någonstans här längs vägen har det här begreppet, det har tagits ifrån grundtanken, tänker jag. Hur tänker du kring begreppet feminism och hur det mår idag?
Alltså när vi startade Feministiskt initiativ tyckte jag att det var mycket sådär att man sa feminist är kvinnor som hatar män och fula kärringar och hår under armarna och inte har träffat någon man på länge. Och det var en massa sådana där, det var ett skällsord. I och med att Feministiskt initiativ kom så satte ju vi press på alla partier att börja prata om feminismen. Och flera partier skrev ju in det i sina partiprogram. Och 2014, då när det var en väldig våg utav feminister, inte minst unga, så var det ju ingen hejd på alla utfästelser som man gjorde, reformer som skulle ske. Och vi fick ju också därefter en regering som titulerar sig, som kallar sig för feministisk, och vi hade en utrikesminister som deklarerade att vi ska föra en feministisk utrikespolitik. Så då gick det ju framåt. Sen kan man säga att det har kanske gått ett steg bakåt igen, och det har ju också att göra med att andra politiska krafter har tagit plats, nationalism, repressiva krafter, många utav partierna som under en period pratade om feminism gör inte det längre och så vidare. Och då är den här utvecklingen är, kan man säga, två steg framåt, ett steg bakåt, två steg framåt, ett steg bakåt. Vi tog under tiden 2006, 2010, 2014 två, tre steg framåt, och nu är det ett steg bakåt, och så kommer vi ta steg framåt igen. Men det viktiga tycker jag är att förstå att feminism är ju en analys, ett verktyg för att förstå hur maktförhållandena ser ut i samhället. Feminism är inte jämställdhet, alltså det du pratade om, utan det är ju ett mål. Att det ska se ut på det sättet, att vi ska behandla alla som lika mycket värda utifrån att vi som människor och individer är det. Både som kvinnor och män, men också utifrån etnicitet, sexualitet, könsuttryck, norm, brytande funktionalitet och så vidare. Det är liksom utgångspunkten. Det som feminismen gör, det är att visa på att vi har ett system, ett tänkande i våra samhällen som innebär att det finns en idé här om att vi är så olika när vi har olika kön. Och att det är väldigt avgörande. Och det gör att vi ska skiljas åt och det ska markeras väldigt tydligt ända från vi är små. Ända sen vi ligger i magen när man frågar, så frågar man ju, vad önskar ni er? Ja, vadå, en ny bil? Man frågar efter kön, eller hur? För att då sätter det igång olika associationer och framförallt olika associationer beroende på om man säger ja, vi vill ha en flicka eller vi vill ha en pojke. Och sen förstärks det där med rosa och ljusblått, och så förstärks det med leksaker, och så förstärks det i vårt bemötande och så vidare, och så går det vidare i samhället. Och den idén att hålla isär och att värdera, inte bara olika, utan att män är mer värda. Den idén ligger som en bottenplatta i hela vårt samhälle. Och det bygger på håll isär, över- och underordna. Och då blir det en konflikt. För det handlar om makt. Och om någon har mer makt så är det på någon annans bekostnad. Har män som grupp mer makt än kvinnor som grupp så är det på kvinnors bekostnad. Och då uppstår det ju konflikter. Och målet som vi säger då är jämställdhet. Det är ju att det ska vara jämställt. Att det ska vara, att vi ska vara lika mycket värda. Där är vi ju inte alls idag. Utan den här patriarkala ordningen tar sig ju uttryck på alla områden i samhället. Fortfarande i löner, i våldet, i militarismen. Från det mest intima ut till de internationella relationerna.
Vad jag hör, du pratar om normkritik. Att man ska jobba mycket med normkritik. Jag har läst mig in mycket på det, och för nu om vi tar skolans värld och även många statliga verksamheter, att man har anammat det här med normkritik väldigt starkt nu på senare tid. Sen finns det vissa som kritiserar det här med normkritik och menar att normkritiken i sig har blivit exkluderande. Att man inte har någon rätt till att kritisera normkritiken. Vad tänker du kring en sån?
Ja, jag tycker det där är... Alltså på något sätt, ibland känner jag så här, det är diskussion för diskussionens skull. Vi har rejäla problem i samhället. Vi har jätteproblem med maktfrågor, och det ligger på den strukturella nivån. Det är ju inte, när vi pratar om att vi vill nå jämställdhet, att kvinnor och män ska vara lika mycket värda, så handlar det ju inte om att det är enskilda kvinnor som råkar enskilt illa ut vid enskilda tillfällen, utan det finns ett mönster i samhället, det finns en norm. Och den finns ju också när det gäller både sexualitet och etnicitet och funktionalitet och könsuttryck, och så det gör det ju. Och det ska vi ju vara väldigt medvetna om och försöka bryta på olika sätt. Och det är ju väldigt bra det, tycker jag, att vi får, att vi gör det. Men vi får ju inte glömma heller att den här bottenplattan, som jag kallar det för, den patriarkala maktordningen, den ligger där och genomsyrar också de andra maktordningarna. Så det hänger ju ihop, de förstärker och, jag brukar säga att de göder och föder varandra. Det är ju också så att om du tittar på etnicitet, om du är svart, så är du diskriminerad i de flesta samhällena. Är du dessutom kvinna så finns det ju en dubbel diskriminering. Så att det är ju inte så där att på måndag kommer den ena och på tisdag den andra och på fredag den fjärde. Utan det är ju sammanvävt, och det förstärker vartannat. Och det måste man förstå och ha koll på.
Nu vill jag byta ämne till hedersvåld.
Ja.
När jag tänker just hedersvåld, att vi i Sverige och våra institutioner har inte hängt med i utvecklingen riktigt. Nu har det skett en förändring i samhället, nu har det kommit andra kulturer, och jag tänker att vi har inte riktigt hängt med i den här utvecklingen. Och jag tänker att det här är en otroligt kritisk fråga. Och där ser jag i mitt vardagliga jobb som lärare, och även att jag själv är invandrare och har stött på det här i olika sammanhang. 2018 skriver du en artikel och menar att Feministiskt initiativ har bland de hårdaste linjerna mot hedersvåld. Hur tänker du där? På vilket sätt har ni den hårdaste linjen mot hedersvåld?
Jag vet inte om vi har den hårdaste, men för nu har det ju blivit ett ökat intresse för den här frågan. Under det sista halvåret, kan man nog säga, så har det ju skrivits, det har lyfts upp i media. Men det har ju funnits en tröghet i att vilja se det här. Och då tror jag man måste också förstå den här kollisionen som har varit mellan det traditionella synsättet i Sverige, när vi har byggt upp socialpolitiken, barnavårdspolitiken och så vidare, har ju det traditionella synsättet har varit väldigt familjecentrerat. Att man, om det är någon unge som man är orolig för, så kallar man ihop familjen och andra som är viktiga för det här barnet. Och så försöker man lösa det genom stöd på olika sätt. Och gärna så tidigt som möjligt, och vi jobbar förebyggande och så. Och det funkar ju inte alls när vi kommer till det vi kallar för hedersproblematik. Det är ju rent kontraproduktivt. Och det att förstå den kollisionen och att lära om har ju varit en process som har tagit tid för det svenska samhället, i det svenska socialpolitiska sammanhanget, så att säga. Och nu börjar väl, tycker jag, den tiden komma ikapp. Och vi var ju tidiga med det feministiska initiativ, av det enkla skälet att vi har medlemmar som har erfarenheterna. Och då går det ju mycket lättare och snabbare naturligtvis. När sådana erfarenheter kommer in direkt, när vi diskuterar vad vi ska göra. Men jag tror att man måste förstå den här fördröjningen på något sätt som har varit i den svenska socialpolitiska historien, som ju har på många sätt varit rätt framgångsrik traditionellt, alltså med familjesyn och familjecentraler och familjebehandlare och så vidare. Men det fungerar ju inte alls, så man måste förstå också olikheterna i detta.
Jag är väldigt noga med att titta igenom exakt de här frågorna jag ställer så att de är korrekta. När jag tänker tillbaka, jag tror det var omkring 10 år sedan, antingen var det att jag läste en intervju med dig eller att det var så här videoklipp där du menar att hedersvåld är en del av mäns våld mot kvinnor. Jag hittar inte det som kan understryka att du hade sagt det. Men om vi säger så här, för jag vet inte hur du tänker kring den frågan, om det borde det grupperas med mäns våld mot kvinnor. Så jag ställer den frågan nu till dig. Hur tänker du där?
Nej, men jag tänkte nog att det är en del av det patriarkala våldet. Det ryms in under det här patriarkala paraplyet. Det handlar ju om att utöva makt och kontroll. Och det handlar ju om att kvinnor bär heden på något sätt. Och det är ju ett sätt att förtrycka kvinnor och att också utöva våld mot kvinnor. Men det kan ju också gälla män i en familj. Så alltså det är ju ett stort komplex detta med det vi kallar för hedersrelaterat våld. Det är ju många som kan vara inblandade och som kan upprätthålla de positioner som behöver finnas. Men jag menar att det patriarkala tänkandet, som ju handlar om att människor är olika mycket värda, och som handlar om att har man att utöva makt genom kontroll, genom hot om våld och utlöst våld, så menar jag att det syns, att det ryms under det tänkandet.
Just det. För jag tänker så här att du nämner vissa delar här som är helt rätt, att det är så himla komplext. Och att det inte bara en eller två personer det handlar om. Och av vad jag själv sett och även har kompisar som har varit med om det, så kvinnor har en central roll i att upprätthålla det här med hederskultur. Det hade aldrig gått med endast ett fåtal män. Det måste vi vara väldigt tydliga med. Och att den här sociala pressen som bara ackumuleras över tid på männen i familjen, för de är ju som överhuvuden då i sådana fall i de här systemen, att det oftast kommer undifrån, att kvinnor också kan ha en central roll. Där tycker jag ibland i debatten att man glömmer att påpeka.
Men det tror jag att man måste förstå. Det är ju precis, jag menar, hela det patriarkala systemet skulle ju inte kunna upprätthållas om inte kvinnor deltog. Det gäller ju allt patriarkalt tänkande. Jag menar, om du ska ha den här, så måste ju bägge vara med, annars så skulle det ju inte funka. Så det är ju många kvinnor som är med och upprätthåller ett patriarkalt system. Det gäller inte bara våld i namn av heder, utan det gäller ju överhuvudtaget. Det gäller ju på arbetsmarknaden, det gäller lönerna, det gäller och så vidare. Jag menar det, man kan inte från säga sig den insikten.
Nu kommer vi till lagstiftning. För jag läste igenom er sektion om just, jag tror ni kallar det våld i namn av heder, tror jag ni kallar det, i Feministiskt initiativ. Och då menar ni att ni är tveksamma till att brottsbalken bör förändras, att vi behöver instifta något särskilt för hedersrelaterat våld. Frågan var, ska vi använda nuvarande lagstiftning för att lagföra människor som begår hedersrelaterat våld, eller behöver vi förändra lagstiftningen?
Ja, det är en diskussion som jag inte har någon bestämd åsikt om just nu. Alltså det är ju en diskussion som pågår. Jag tror till och med att de här frågorna, men jag är inte riktigt säker på uppe på den. Vi hade ju kongress för en vecka sedan. Men den var ju digital, så det var ganska rörigt och mycket hann vi inte med. Så att jag är lite osäker på just det. Jag uppriktigt sagt så tror jag inte att det är det som är det avgörande. Utan jag tror att det avgörande är att kunskaperna om hur det ser ut kommer ut, inte minst i förskolor och skolor, så tidigt som möjligt. Det är ju väldigt sällan så att det är att lagstiftningen fungerar våldsförebyggande. Då skulle vi, alltså det är ju väldigt sällan så att någon avstår från att göra brott för att det är olagligt. Utan det görs ju ändå av andra skäl. Så att jag tror inte att det här är någonting som vi främst kommer åt med lagstiftning. Det betyder ju inte att lagen inte ska vara anpassad och stå i relation och paritet med brotten och så vidare. Men ibland så tycker jag att det finns en övertro på att lagstiftningen ändrar på väldigt mycket. Men den här diskussionen har ju funnits för att just för det vi pratade om tidigare, är det här en del av det vi kallar mäns våld mot kvinnor, eller är det någonting annat? Och det är ju olika saker. Det ryms under det patriarkala paraplyet, men behöver vi ha en särskild lagstiftning? Och jag är inte riktigt klar över det.
För jag tänker, vi kommer tillbaka till komplexiteten av problemet. Vi behöver inte, det är inte bara den 17-åriga pojken som tvingas till dådet som ska lagföras, utan hela systemet. Då pratar vi alla som har varit med och bidragit till att det här har bubblat upp.
Ja.
Och då tror inte jag att nuvarande lagstiftning kommer hänga med och förstå den komplexiteten. Sen håller jag helt med dig om att lagstiftning kommer inte förändra någonting. Nej. Men jag tror det skapar mer förståelse och förhoppningsvis har någon form av hämmande effekt, tänker jag.
Ja, det är jag tveksam till. Jag tycker jag har ingen egen erfarenhet av att jag har kunnat sagt att lagstiftningen har en hämmande effekt. När vi har diskuterat en annan lagstiftning som ju också rör den här patriarkala ordningen, som sexköpslagen till exempel, så var ju det också diskussion då, ja men kommer det att ändra på mönstren? Det är inte bara att man går någon annanstans och man går under jorden och så vidare. Jo då, men det som den lagstiftningen innebar var att det gav polisen rätt att spana. Och det var väldigt bra. Det var väldigt bra, för då kunde i alla fall fler, utan någon som höll på, faktiskt också tas. Vi diskuterade under väldigt många år frågan om samtycke. Och det fanns ett motstånd för att det kan man ändå inte följa den lagen, och vem ska gå in i sovrummet och titta och så vidare. Och då så sa vi som ville ha den här lagen, det handlar om att sätta upp normer. Lagstiftningen kan också vara normerande, och på det sättet kan det ju vara bra om man ibland skärper lagstiftningen, för att den blir normerande för hur vi tänker om de här frågorna. Det var en jättestor debatt i Sverige när Sverige var en av de första länderna som införde att man inte får slå sina barn. Det är inte lagligt här, det är lagligt i väldigt många andra länder. Och då var det också, ja, men vem kan gå hem och titta på det? Det går inte att efterfölja och så vidare. Men det är normerande. Idag så är det ju ganska tydligt att det är inte så många som slår sina barn här. Och det har ju tagit lång tid naturligtvis. Men lagstiftningen kan fungera, inte hämmande, det tror jag inte, men normerande. Och så småningom så blir det det som blir det normala, så att säga.
Just det. Hur du pratar om det här med utbildning, hur ska vi jobba med alltså, att utbilda nästkommande generation? För många gånger tänker jag att de generationer som, alltså de äldre i 50-årsåldern, det är svårt ofta att jobba med dem. Men om vi tittar mycket lägre ner i åldrarna, du pratar om förskolan och ja, grundskolan, hur ska vi jobba där?
Jag tror det är otroligt viktigt att man hela tiden jobbar med de här frågorna som har att göra med att associera normkritiskt och jobba med genuspedagogik och alla de verktygen som vi har som handlar om att förmedla kunskap. Och till väldigt små barn så gör man ju inte det genom att bara prata utan man gör det genom att göra. Det är inte så länge sedan som vi i Sverige hade ju förskolor där om pojkar drog flickor i håret så sa förskolläraren att ja, men lilla du, det är bara, han vill bara visa att han tycker om dig. Alltså det var, det, förhoppningsvis så lever inte det kvar längre. Också idén om att man har snickarhörna till pojkar och dockskåp till flickor och hela det där. Och man jobbar hela tiden levande med de här sakerna, med alla slags normer, så är ju det naturligtvis väldigt bra. Sen kan man, får man ju fortsätta att fylla på med kunskaper och böcker och diskussioner och så när man kommer längre upp.
Vad är din kommentar till människor som säger, kan inte pojkar bara få vara pojkar och tjejer bara vara tjejer?
Jo då, vi ska ju få vara de vi är och då är vi väldigt olika. Mer olika som individer än vad vi är utifrån kön. Problemet är ju just att den här ordningen som vi har nu inte tillåter någon att bara vara som du är. Det är ju det som är problemet.
Nu vill jag att vi blickar lite mer, nu är vi nere i förskolan, grundskolan. Om vi bara tittar lite mer framåt när vi pratar arbetsmarknad. Och där har, nu är det återigen min känsla kring debatten. Förr så var det mycket fokus på att ha så jämställt som möjligt när det gäller möjligheterna för män och kvinnor att bli vad man vill. Men nu om man tittar i debatten har mycket fokus samlat på att vi vill ha 50-50 i bland annat till exempel styrelserum och så vidare. Den här debatten, vad tänker du kring den, att den har skiftat?
Ja, jag vet inte om den har skiftat. Jag tycker den diskussionen har väl alltid funnits. Ja, men om vi öppnar för alla så blir det bra. Eller om vi ska vi titta på hur blev det då? Och det är ju väldigt lätt att säga att alla ska ha samma möjligheter. Men vi har ju inte det. Det måste vi ju då erkänna att alla har inte lika möjligheter. Och då måste vi ju jobba med det. Att säkerställa att alla har lika möjligheter från början. Då, vi kan inte börja i det som ska bli resultatet. Nämligen att det blir olika. Utan vi måste ju börja med att konstatera att vi har olika möjligheter. Och det finns ju den här diskussionen om styrelserummen. Jag tycker den är viktig för att det visar på hur starka normer det finns omkring föreställningar om vem som ska sitta i styrelsen. Och det innebär väldigt enkelt att det är en massa kompetens som man inte tar vara på. Alltså normalbegåvningen är jämnt fördelad mellan könen. Och om man bara gräver i den ena gruppen så är man ju snart nere på bottenskrapet. Medan man inte tar tillvara på kompetens och briljans som finns i den andra delen. Det är väldigt enkelt tycker jag. Och då man har ju då anledning tycker jag överallt där det är väldigt dålig könsfördelning att fråga sig varför. Vad är det som gör att vi i styrelserna inte har kvinnor? Vad är det för krav vi sätter upp som gör att det är helt omöjligt? Och på samma sätt där det är en väldig majoritet kvinnor. Vad är det som gör att vi inte har män som söker sig hit? Och då, det är ju inte svårt. Det är inte svårt, men man måste, om man vill en förändring så måste man arbeta systematiskt, långsiktigt. Med att göra den här förändringen som man vill ha. Som man säger att man vill ha. Det räcker ju inte med att säga.
Jag tänker föräldraledigheten är en väldigt viktig del i det här arbetet med feminism och jämställdhet. För jag tänker, jag förstår företagare. Företagare fokuserar på vinst. Det måste vi börja med. De fokuserar på vinst. Och jag förstår att när man ska anställa två personer och man antar att vi har man och en kvinna, och man antar att kvinnan snart ska gå på föräldraledighet, då blir det ju lite som en förlustaffär att anställa kvinnan jämfört med man, även om kvinnan är mer kompetent. Jag tänker, om det hade varit att det är lika stora krav på mannen att vara föräldraledig, så hade jag då hade det varit likställt vem än jag väljer. Då hade ju kompetensen då är det ju kvinnan som hade blivit anställd istället. Och då undrar jag, vad är det som hindrar just det här förslaget att gå igenom?
Att vi skulle ha en individuell föräldraförsäkring, menar du? Och det tycker ju jag också, det har jag tyckt länge. Alla andra rättigheter till ledighet är individuella. Vi sitter ju inte vid köksbordet och diskuterar, ja men jag är mindre trött, du kan få en semestervecka av mig. Eller jag är redan klar med mina studier, du kan få, det gör man ju inte, utan det är ju individuella. Men det här krockar ju med den gamla föreställningen om att mamma är mamma och är alltid viktigare för barnet än pappa. Och sen så lägger vi ovanpå det föreställningen om att du ska kunna välja själv. Det är någon idé om valfrihet, alltså, som ju inte finns, eftersom den här normen om hur det ska vara är så stark. Om föräldraförsäkringen skulle ha införts idag på 2000-talet, så hade den självklart varit individualiserad från början. Eftersom vi har en väldigt stark sån inriktning ändå, att vi är individer. Vi har inte sambeskattning för att vi är familj och så vidare. Det har vi ju tagit bort, och det har ju varit väldigt viktiga steg på vägen till jämställdhet. Men det här lever ju kvar, och det finns ett motstånd mot att ändra det. Så de gånger som vi har ändrat, först med en pappamånad, sen två pappamånader och tre, så har ju föräldraförsäkringen utökats. Så att man har undvikit förändringen genom att plussa på. Så nu har vi ju en väldigt omfattande föräldraförsäkring i Sverige. Det är inte dumt alls, men det har ju inte ändrat på fördelningen av ansvar, eftersom det inte har brutit in i den konflikten, utan man lägger på för att alla ska kunna vara sams.
Men vad säger du till dem? För jag hör mycket högerifrån, men ska inte familjer få planera själva? Varför ska
Nej, men ja, familjen får planera själva, men de erbjudanden som kommer ifrån samhället, de ska vara riktade till individen. Det är A-kassan, det är sjukförsäkringen, det är pensionen, det är äldreomsorgen, det är hela det som är samhället och som är skattefinansierat. Det ska rikta sig till individen. Och sen med de erbjudanden som finns, så får man välja som man vill. Det är inga problem med det. Man kan ju välja att låta bli och ta ut det där, eller man kan, förstå det. Det är inget tvång i detta, utan det är ett erbjudande från samhället, och erbjudanden ska rikta sig till individerna.
Nu vill jag att vi blickar lite framåt, och då kommer vi tillbaka till vad du pratade om förut, klimatinitiativet. Jag hör att din retorik har förändrats lite nu, att du börjar lyfta klimatfrågan som jag inte har hört dig lyfta tidigare. Var kommer den här förändringen ifrån?
Ja, men den kommer ifrån verkligheten. Vi lever ju i en klimatkris, vi lever i en accelererande klimatkris, och det har jag och många andra, hoppas jag, blivit medvetna om under de senaste 5-10 åren. Alltså, det har ju talats om det här länge. Redan på 60-talet slog ju de första forskarna, om man ska säga, liksom upp det här och började ifrågasätta den samhällsutveckling som var. Och sen har det ju byggts på, och sen finns det ju ett motstånd, det vet vi ju. Men nu börjar ju ändå forskarna och vetenskapen att sippra ut, Och vi har haft de här jättestora demonstrationerna globala med ungdomarna som är med Greta i ledningen. Och vi har växande engagemang. Själv har jag varit med och startat en förening som heter Fria Pensionärer. För att vi som är pensionärer är lika fria som ungdomarna. Vi har ju redan gjort våra karriärer och sådär. Så vi kan använda vår tid som vi själva vill. Och ett sätt är ju att delta i de här klimatmanifestationerna. Så att det är inte... Det, jag ser ju en ökad medvetenhet överhuvudtaget. Och när det nu börjar närma sig ett val, så tänker jag på det vi pratade om i början. Att människor måste kunna rösta för någonting, inte mot någonting, inte bara lägga pussel i ett taktiskt maktspel, utan nu är det bråttom, det brinner. Och då måste vi kunna gå ihop och säga nu, den kommande mandatperioden är helt avgörande för om vi ska bryta de här kurvorna som pekar helt åt skogen. Vi måste få ner utsläppen och det måste till drastiska åtgärder, det måste till en modig politik. Och då föreställer jag mig att vi behöver göra någon sån konstruktion helt enkelt.
Har du partiet med dig?
Om du menar Feministiskt initiativ?
Ja,
nej.
Just i klimatfrågan.
Nej, ja, Feministiskt initiativ har en fantastiskt bra miljö- och klimat- energipolitik som också använder den ekonomiska politiken som verktyg och istället för mål, och som kritiserar, alltså är mycket systemkritiskt och vill inte ha BNP-tillväxt och allt så det. Men jag hade en förhoppning om att vi skulle kunna erbjuda de valsedlar som vi har också i det här valet, fri utdelning av, att vi skulle erbjuda dem till klimatrörelsens förfogande, så att säga. Men det blev inte majoritet för det. Men frågorna kommer naturligtvis att lyftas, men det jag talar om är något annat då, som jag tror att vi måste hitta på.
Hur ser du på framtiden för Feministiskt initiativ? Om vi tar nästa val, om vi ska vara realistiska, kommer ni komma in i riksdagen?
Nej, det tror inte jag. Jag tror inte Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen. Jag hoppas att vi kan förstärka de positioner som vi har. Och det är ju framförallt i de 12-13 kommuner där vi finns nu, ifrån Kiruna i norr till Simrishamn i söder. Så finns vi i Stockholm och Göteborg som storstäder, Lund. Och sen är det lite andra städer. Jag tror att det är fler, vi kommer se flera lokala grupper som ställer upp i val. Och tanken från partiledningen tror jag är att stärka det lokala, den lokala närvaron, för att sedan långsiktigt bygga vidare.
Om vi, för du nämner det här med storstäder, ni är ju starka i storstäderna, men hur ska ni nå landsbygden? Det har jag alltid undrat.
Ja, men vi sitter just nu på den absoluta landsbygden och här har vi det största stödet överhuvudtaget.
Kan inte ha med dig att göra?
Inte bara. Jag är visserligen välkänd här och det hade betydelse när vi kom då 2010. Att de visste, jag var någon som liksom kunde röra om i grytan och sätta gubbarna på plats och du vet lite sådär. Men sen har det ju visat sig att vi är väldigt aktiva kommunpolitiker. Vi är pålästa, vi pratar med folk, vi ordnar möten, vi är aktivistiska. Så att det handlar inte bara om mig, utan det handlar om den gruppen som vi är och det vi tillsammans gör. Som har, vi har fått ett stort förtroende bland många här.
Det ska bli intressant att se. Jag har en sista fråga, det har ingenting med feminism att göra. Men du har ju varit med i gamet så länge, jag tycker det skulle vara så intressant att höra dig resonera kring det. Jag hörde Alexander Bard prata om landskap och det politiska landskapet i framtiden. Det går att ha sina åsikter om honom, men jag tänker hans tankar om just hur svensk politik kommer att se ut var jätteintressanta. Han menar att de här stora kolosserna kommer försvinna, de här stora Socialdemokraterna och Moderaterna, och att det kommer bli mycket fler små partier. Och sen att själva hur man typ klättrar i ett politiskt parti, att det kommer förändras helt och hållet. Att den som har störst närvaro på sociala medier är den som kommer få mer ledarskap inom partierna. Hur tänker du kring det politiska, hur kommer det se ut i framtiden om du skulle få gissa?
Jag tror också att de här stora partierna måste fundera över hur de fungerar. Och att det här traditionella sättet att komma in i ett parti och klistra affischer, sa man på den tiden när man gjorde det, och så för att tänka sig någon karriär upp och sådär, det tror jag är väldigt förlegat. Alltså, människor går in i politiska partier för att man vill få någonting gjort, och där har det varit en väldigt tydlig skillnad mellan kvinnor och män. Kvinnor vänder sig till politiska partier för att vi vill få någonting gjort. Män vänder sig till politiska partier för att göra en karriär. Inte alla, men det finns den med tydliga skillnaden. Och det gör ju också att många kvinnor slutar. För att de blir väldigt trötta på den här liksom, spelet som är för att ta sig. Män sitter inte på en viss post för att det är där, vad kul jag ska göra bra ifrån det här, utan med tanke på om det kan leda till nästa och sen till nästa och sen till nästa. Det där tror jag kommer att vittras sönder. Jag tror det. Jag kan tänka mig att det blir mer av att man går in och ut. Att man inte viger sitt liv åt politiken, eller snarare partiet. Det har ju funnits traditionellt med de gamla folkrörelserna, och man är född socialdemokrat och man dör socialdemokrat, och man blir som en familj, man känner en väldig lojalitet, och i detta utvecklas ju också en dysfunktionell familjeanda, precis som det gör i andra familjer. Då man håller varandra om ryggen och då man, det blir kotterier, det blir massa sånt där. Och det där tror jag, eller det måste försvinna om partierna ska kunna överleva. Jag är inte lika säker på att sociala medier kommer att vara så väldigt avgörande som de är nu. För jag är också övertygad om att om det ska bli någonting så måste man också träffas. Man måste också se varandra i ögonen. Alltså för mig är ju folkbildningen helt central. Att man faktiskt ses och att man pratar och att man diskuterar och att man manifesterar. Jag tror att det kommer bli mer av demonstrationer och samhälleliga rörelser än vad vi har sett tidigare. Och att partierna måste bli mycket öppnare alltså. Också gå ut och säga kom, försöka rekrytera. Du verkar ju vara jättebra på det här. Kan inte du komma hit och hjälpa oss med det här och så? Och då måste man nog uttrycka sig också lite enklare, helt enkelt. Mera ha ett språk som inte fjärmar.
Mer folkligt språk.
Ja, och mer öppen attityd. Det ska inte vara så besvärligt. Och man ska inte skriva något kontrakt för hela livet. Nej, men det är ju många länder som har betyder fler partier än vad vi har. Vad jag tror också, och det hoppas jag verkligen på att det kan bli verklighet. Vi måste sänka rösträttsåldern.
Till
16. Vi har en alldeles för hög rösträttsålder, och med de här 4-åriga mandatperioderna så kan du förvänta tills du är 22 innan du överhuvudtaget får rösta. Det är inte rimligt. Så jag tycker man ska sänka till 16, absolut. Och sen så har vi också en för hög spärr till riksdagen. 4% är väldigt hög spärr för ett så pass litet land som vi har. Det skulle kunna vara 2, möjligen 3% i spärren. Så att det finns att göra för att vitalisera demokratin, och det tror jag är oerhört viktigt. Att fler förstår att demokrati är inte någonting som är någon liten låda som man knyter upp snörerna var fjärde år och lägger i någon lapp, utan demokrati är vi. Och vi måste göra demokrati. Demokrati borde vara ett verb. Då skulle vi se oss själva i ett annat ljus. Och vi måste förstå att ska vi ha den här demokratin som ju verkligen inte alla människor har möjligheten att uttrycka sig och att göra på det här sättet som vi gör. Ska vi, vill vi ha det kvar, så måste vi också vitalisera, och då måste vi, och vi måste också delta. Det är inte bara jag här, aktiebolaget jag, som ska sitta vid köksbordet och göra mina livsval och putsa på mina fjädrar och mitt varumärke. Utan jag och du är också medlemmar i ett samhälle där vi behöver varandra och där vi behöver bygga tillsammans.
Fina ord som får avsluta det här samtalet.
Ja.
Jag är jättenöjd. Tusen tack för det här. Tack så mycket.
Tack.
Jag vill tacka dig som har lyssnat, delat våra inlägg eller supportat podden på ett eller annat sätt. Jag vill även tacka Gudrun som tog sig tid att träffa mig idag. Glöm inte att titta till min Facebook- och YouTube-sida Pedagogik och ledarskap. Där kommer stora delar av materialet att publiceras i videoformat. Vi ses snart igen.